Och apostlarna, de fick ju gå i förutberedda gärningar, och Elvor har ju predikat om hur det var vid sköna porten. Det är en underbar bild. Där sitter ju en man, lam sedan födseln. Och vi känner ju till hur judarna tänkte då, särskilt lärjungarna. Johannes 9 finns det ju en berättelse om en kille som var blind sedan födseln. Är det han som har syndat, eller är det hans föräldrar? Så han var ju i deras ögon då en riktig förbannelse alltså, när han satt där. Och de gick in i sitt tempel då. Men sen en vacker dag så kom Herren. Herren känner ju till honom och visste att han inte var någon förbannelse. Utan han fick ju möta Herren då. Och ni vet vad, han räckte ut handen och så drog han upp honom. Han såg att han hade tro. Och han, sen står det här att han hoppade, studsade och prisade Gud och gick in i templet. Han var ju fullt redo. Jag tror det är en profetisk bild på hur vi ska vara för att komma in i himlen. Vi ska vara fullt beroende av Gud. Och sen ska vi ha glädje och tacksamhet. Och då står det lite senare så här att det är genom Herrens namn som ni ser att denne man har fått full hälsa. Och då tror jag faktiskt inte att det var själva kroppen det handlade om, utan full frälsning skulle man kunna översätta där på hebreiska. Han var fullt färdig att gå in i templet. Det var alltså en profetisk bild. Det var ju totalt omöjligt för den här mannen, men inte för Gud. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och för ett tag sedan nu här, så jag måste berätta om ett bönesvar som vi fick, som jag tycker var enormt, som bara Gud kan göra. Och vi sa också hemma så här, det var ett par som hade problem i sitt äktenskap. Och det här såg verkligen ut som skilsmässan var ett faktum. Men då sa Elvor och jag, här kan bara Gud gripa in. Det finns inte en möjlighet, så långt hade det gått. Att om inte Gud griper in i det här fallet, då är det kört. Och då ber vi så här, Herre, tala till honom personligen. Ge honom en dröm. Sen hörde inte vi något ifrån det här på flera månader i alla fall, va? Och vi bad ju dagligen, alltså, Herre, visa din makt och grip in. Och sen kommer det ett mejl. Och då hade Herren gett mannen en dröm som gjorde honom alldeles förkrossad. När han fick se sin framtid, när han fick se hur han förlorade frun, han förlorade barnen och ännu mer. Och han blir så tagen så att han blir förkrossad alltså. Ja, alltså vad mäktigt. Gud är ju så underbart mäktig. Det står i Uppenbarelseboken 19:7. Så står det så här att tiden har kommit för lammets bröllop. Och då står det just att låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. För tiden har kommit för lammets bröllop. Och då ser vi och förstår vi att samma kondition som den här mannen vid porten var, handlar det om. För ger du någon full och all ära, då erkänner du samtidigt att i mig själv finns det ingenting som kan leda till frälsning. Du ger honom all ära. Och sen används samma ord som den här mannen i porten när han prisade och jublade, står det. Och ordet på grekiska som används, det är en man som är så glad så han studsar ungefär som en pingisboll iväg där och jublar åt Gud, det som var omöjligt, det gjorde du. Och så står det så sen att åt bruden har givits rätt att bli klädd i skinande rent linnetyg. Linnetyget är det heligas rättfärdighet. Varför står det skinande för? Står lysande? Och det häktar vi upp oss på klädnaden, men jag tänker på ljuset. Och jag tänker på jungfrurna, eller hur? Ljus. Det handlar om ljus. Vem är då Gud? Vem är då Gud? Och du var ju inne på det här, Rolf, hur vi tänker, vi människor. Vad ska vi göra för att komma in i himlen? Jo, vi ska lära känna Gud. Och låta honom göra verket i våra liv. Och så står det då om de här visa jungfrurna. Men, eller de här ovisa rättare sagt. Men när de gick bort för att köpa kom brudgummen och de som var redo gick in. Gick in. Och dörren stängdes. Och så fort det står något om handel och köpa i Bibeln så säger David Wilkerson att det handlar om byteshandel. Ja, det ser vi i Laodicea. Man kan byta till sig saker. Han vill ha vårat kött och så får vi hans kraft istället. Och det är intressant att i första Johannes 2 så står det ju om: var väldigt noga med att ni förblir i smörjelsen. För den smörjelsen är sanning och undervisar er om allt. Står det. Och då slog det mig så här att det där med undervisning är ju intressant då. För det står om de här andra. Den andra gruppen då som går bort att köpa, antar jag. Han menar. Så står det att istället då för att låta anden undervisa om allt så står det: det skall samla lärare hoptals. Då är man inte beroende av den heliga ande, då är man beroende av människor och människors system. Och det är ju precis vad som händer i natten där. Man förstår att den teologi man hade inte håller. Eller hur? När mörkret kommer att avslöjas det vad som finns i oss. Om Jesus finns i oss. Eller om det finns en teologi som ligger och skramlar som en kork här. Det kommer att bli avslöjande den dagen. Kunskapens träd. Jag ska läsa upp något för er. Jag har ett häfte. Se häfte 2 står det. Kunskapens träd. Det står nämligen så här, och jag har inte fattat det här riktigt förut, utan jag har studerat det här nu ett bra tag. För det är ett väldigt tjafs just nu om lagen och hålla lagen och inte hålla lagen. Och en del menar ju då att man ska hålla både sabbat och allt möjligt och inte äta griskött och allt vad det kan vara. Och då står det så här i första Korintierbrevet 15:56. Så varnas det för att synden har sin kraft i lagen. Men det låter ju inte klokt. Och då ska jag därför läsa upp för er här. Två bibellärare. Vad de tycker och vad de tänker. Det är ganska avslöjande. Steve Lambley säger så här: Mose lag eller något annat uppsatt system av ord eller regler som någon vill instruera dig till att leva efter för att du ska nå upp till en viss nivå där du duger inför Gud och människor. Han menar alltså att ordet lag inte alls behöver betyda Mose lag utan något system, tradition eller något annat som tvingas på dig genom människor eller något annat. Sen säger han också så här: Jag har kommit ur trosrörelsen och levt efter Kenyon och Hagins läror. Och där, om du inte visste det, finns det lagar för allt. Där finns det trons lag. Där finns det helandets lag. Där finns det framgångens lag. Där är det alltid så att alla människor jagar efter de här böckerna, ni vet, 7 punkter till. Eller hur? 7 punkter till helande. 7 punkter till andlig krigföring och hur du vinner seger ur mörkret och så vidare. Alltså en andlig lag som försöker att pressas på dig. För att du ska duga inför Gud och inför människor. Ja. Sven Reichman då. Ska se om han säger likadant. Det är ju en av Sveriges absolut bästa biblare i alla fall. Han säger så här. Om lagen då. Lagen eller något annat system eller regelverk som genom grupptryck förs in i församlingen kommer att få lagens effekt på ditt liv. Och vad är då synd? För det stod det att lagen är, alltså när lagen kommer in, vaknar syndens kraft. Jo, det är intressant. För att om Gud vill att du och jag ska vara hjälplösa och prisa och tacka Gud för att vi ingenting kan, då måste ju synden vara tvärtom, eller hur? Ja, det måste ju styrka oss själva. Att upphöja oss själva över allt och alla. Förutom då hela den här syndakatalogen, ni vet, i Galaterbrevet. Otukt, orenhet, allt det här. Så är det ju det som är mest framträdande. Att när lagen kommer in, då upphöjer sig människan över andra människor. Eller hur? Det ser ni ju på farisén som upphöjde sig över den här publikanen. Och ser ner på honom och säger, tackar dig Gud att jag inte är som den där publikanen. För jag ger ju tionde av allt. Det har ni en lag till. Ge tionde, så blir du välsignad. Om du gör, så måste Gud göra. Nej, se, det måste han inte alls. Han är inte alls fångad av sitt eget ord och göra massa saker. Här har du en lag till. Tionde tillhör det gamla förbundet. Pressar du på folk att betala tionde för att Gud skall någonting, så är det en lag. Och det gör man ju i församlingen. Det är inget fel att ge tionde, men då ska det komma från hjärtat. Vi lever i nya förbundet och vi lever i nåd. Och då går vi tillbaka igen. Och nu ska jag ta ett typexempel. Har det avslöjats i en kyrka, i ett stort kyrkosystem i Europa med cirka 1 miljard medlemmar, fruktansvärda synder som har begåtts i Herrens namn? Skrivs det i tidningarna om det över hela Europa och världen? Lever de efter ett religiöst system som tvingas på dem, och lyder de inte det så? Yes! Hur? Romersk katolska kyrkan har ett religiöst system. Och vad händer när ett religiöst system och lagar kommer in? Synden vaknar till liv. Det här är ju helt bibliskt, det vi läser om i tidningarna. När ett religiöst system tar över vaknar synden. Och den blir 10 gånger värre. Den får sin drivkraft av lagen. Så. Man kan ingenting göra. Man kan inte stå emot synden. Man har ingen kraft att stå emot synd. Och det här behöver inte vara påven, att vara under honom. Ni vet. För det påstår man ju idag att man måste vara för att uppleva smörjelse. Nej, det kan vara andra, speciellt smorda ledare också. Det blir också en lag. Det kan också vara då att du måste tillhöra ett visst sammanhang för att liksom duga. Och sen sa jag förut att det kan även gälla griskött. Äta eller inte äta griskött. Ni vet, så fort såna här regler kommer in bland oss, så blir det en splittring direkt. För att jag blir ju då andligare om jag håller de här reglerna. Och du är ju inte liksom lika andlig som mig. Det har ju en splittring direkt. Då förstår vi ganska snart att det måste ju handla om det viktigaste av allt att höra vad anden säger. Märker ni att det är många röster idag? Och då sa Herren så här: det absolut viktigaste, min kära brud, idag, det är att höra vad anden säger till församlingarna, eller hur? För sen kommer ju Jesus. Och vad är det anden säger till församlingarna? Ja, vad säger anden till oss egentligen? Jo, det står att han ska ta av det som är mitt och han ska förhärliga mig. Han ska bli stor och vi ska bli ingenting. Och vi ska ge honom ära och vi ska tacka och vi ska prisa honom. Han ska göra oss färdiga för att gå in. Vi ska ha skinande kläder. Vi ska vara redo, är ni med? Det är andens verk. Och ser ni då att i uppenbarelseboken så handlar det om, vad handlar det om direkt? Ser du bilden i kapitel 1? Den förhärligade Herren. Och vad gör Johannes? Han bara faller ner inför hans fötter. Det är att vara välsignad. Det är att böja knä på hebreiska. Barach. Böja knä. Johannes är färdig för intåg, eller hur? Han är ingenting, han bara faller ner och så känner han en hand. Vilken nåd. Han får se den förhärligade Herren. Och han lyfter upp honom och säger, frukta inte. Och det här ordet lär ju används hur många gånger som helst i Bibeln. Frukta inte. Vilken bild. Det är ju det anden säger. Det är ju bild, det är ju Jesus. Han förhärligar honom det första han gör i uppenbarelseboken. Och sen så säger han ju till den här församlingen som ingenting är i människors ögon. Den här Philadelphia. Philadelphia. Att ni är ju ingenting. Men ni har bevarat mitt ord. Då står det något om ståndaktighet. Det betyder att förbliva under någonting. Det handlar om ödmjukhet med andra ord. Ni har inte förnekat mitt namn. Därför ska jag heller inte förneka er. Ni ska få en nyckel att öppna dörren med. Vänta nu, vad är det som händer här? Jo, det ska komma en tid, säger Herren, av prövning över alla jordens innebyggare. Några kommer att gå rakt igenom den prövningen, men några skulle ju dörren stänga så de var tvungna att gå och köpa någonting, eller hur? Och det har du ju Laodicea. Där pratar han om att köpa. Köp nu. Ja, vad är det? Först pratar han om kläder och sen pratar han om, han pratar om nakenhet. Och sen ögonsalva så att du ser. Vad är det de ska se? Herren, den förhärligade, uppstånd. Han som har all makt, han som kan hjälpa oss bara vi faller ner och erkänner vem han är. Det är dit vi ska komma. Bara noll. Vi är noller. Men Gud har lovat att hjälpa oss om vi erkänner att vi ingenting är. Är ni med? Egentligen är det så lätt så det är svårt. Herre, ta hand om oss. Vi klarar inte det här. Och på horisonten ser vi molnen tornar upp sig så här, ska inte komma som någon hem eller ska inte komma som någon chock. Vi ser att det här kan inte hålla på hur länge som helst. Det kommer att komma en kris. Det kommer att komma kaos. Och det är den prövning som Bibeln säger kommer att komma över varje land. Och intressant att i uppenbarelseboken nämns det också en annan grupp. En grupp som säger sig vara judar men inte är det. Och är det inte konstigt att varför dyker det upp en sån grupp precis nu? Det står så här i uppenbarelseboken 3:9. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som säger att de är judar. Men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag har dig, kär. Idag har det dykt upp en rörelse i Sverige som påstår att när man blir frälst så tillhör man en av de här stammarna i Israel, förstår du? Det heter The Two House Theology. Det här är utbrett över hela världen. Man påstår alltså att man är jude. Ja, men ser ni inte, det säger ju Bibeln att innan Jesus, precis innan Jesus kommer, så ska det här fenomenet komma. Du har varit här. Och en del de försvarar det här systemet. Det är helt galet. Och det jag skulle säga då med de här kläderna var ju att ljuset är ju inte, kommer ju inte från oss. Det är ju inte vårt ljus. Det handlar om de här kläderna. Det är ju inte våra kläder. Det är ju Herrens kläder. Och hur får vi de här kläderna egentligen? Ja, det handlar ju om Jesus. Och den här, alltså den här berättelsen om den här kvinnan vid Sykars brunn, tycker jag är en av de finaste berättelserna. Alltså, Jesus säger ju åt henne att om du förstod vem jag är och vad jag har för gåva att ge dig. Om du visste vilken gåva jag har att ge dig, om du visste vem jag är, vad skulle du göra då? Jo, då skulle du be mig. Ordet på grekiska är aiteo. Det betyder att falla ner som en utfattig tiggare som inte ens har råd för dagligt bröd och be honom, står det. Aiteo används alltid när vi ber. Erotao när Jesus ber. Och Hagen och Kenyon säger ju att vi är Kristus och därför befaller man i bön istället. Är ni med? En falsk rättfärdighetsrörelse används. Men när vi ber, bruden ber, då faller vi ner, knäpper våra händer och kommer inför honom som en tiggare som inte ens klarar dagen. Det var därför Jesus gillade att bo i Betania. Det betyder fattighuset på hebreiska. Ser ni bilderna? Fattighus. Ja. Men i alla fall, då är det en häftig grej som jag måste nämna för er. För det är nämligen så att Jesus själv är nådens källa. Ni vet, han pratar ju mycket om att de ska få en källa i sig som ska flöda fram med evigt liv. Det säger han på flera ställen, Johannes 7 bland annat. Och sen här också. Han själv är källan. Och den helige ande är vattnet. Det är han som döper i helig ande. Titta nu. Vi kan aldrig gå förbi medlaren som man gör i vissa sammanhang. Det är ingen kavajsväng och skakningar här. Du måste predika korset om Jesus för att han ska ge vatten. Kommer ni ihåg de här två klipporna i öknen? Horebs klippa skulle slås, vattnet kom ut. Det ordet på hebreiska betyder lågt liggande klippa. Jesus kom hit till oss. Han ödmjukade sig, blev lydig till döden på korset. Ut ur honom strömmade vatten. Blod och vatten. Men sen andra gången när Mose skulle slå på klippan, så står det ungefär så här på hebreiska. Den här gången Mose, så står du inte inför Tsor, som den lågt liggande betyder, utan du står inför Zela, den högt liggande klippan. Och då ska du inte slå på klippan, utan du ska tala till eller om klippan. Och när du gör det, då kommer vattnet att komma ut och människor kommer att dricka. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Vattnet kommer ut ur källan, klippan själv. Men det gjorde ju inte Mose där, utan han satte ju ett täckes över sig. Och egentligen säger han så här: vi kan skaffa fram vatten ur klippan. Han sätter ett täckelse över Jesus och upphöjer sig själv över honom. Vi kan. Det är så många gör, va? Ledare idag. Eller? Det var så Saulus gjorde. Saul. Han skulle till Gilgal. Och han skulle vänta på Gud. För Samuel skulle komma dit. Han, anden, säger till församlingarna. Eller? Och där skulle Samuel offra. Men nu såg Saul att församlingstillväxten inte gick framåt. Den gick bakåt. Och då måste vi ju göra någonting åt saken och införa något slags system här så folk kommer tillbaka, eller hur? Plocka bort korset och lite så här. Vad gjorde han? Jo, han tog offret och han offrade. Vet ni vad den andliga bilden är? Han använde Jesu namn för att få egen ära. För det var precis vad det handlade om. Många skall komma i mitt namn och säga, jag är Jesus. Med andra ord, utvändigt ska de se ut som vilka får som helst. Och de kommer använda Jesus namnet väldigt mycket. Men invändigt säger Jesus att vi ska se upp för de falska profeterna. För invändigt är det som ulvar. De ska ha ett ljus utvändigt. Men mörker invändigt. Sen är det en häftig grej som Jesus säger till kvinnan. Alltså här är ju en proklamation att Jesus är Messias. Att Jesus är Gud. Vi ser ju Karsbrunn. Ett av de starkaste som finns. Och då säger hon, kvinnan säger så här. Ja, vi vet ju att Messias kommer att komma och han ska berätta oss allt. Vet ni vad Jesus svarar? Han, alltså den du nämnde, han är den som talar nu pågående form till dig. Vad skulle Jesus ge? Han skulle ge vatten, eller hur? Han är den som talar nu pågående form till kvinnan. Jag ska visa att vattnet är när Jesus talar till oss och vi förstår att han är Messias. För du kan gå till Johannes 6 och 63, för nu dyker ett grekiskt uppord som heter rema. Och det betyder flödande. Den är Jesus uppenbarar sig själv. Rema. Jag har inte skrivit ner det så jag får gå till Johannes 6, 63. Ni vet det finns logos och så finns det rema. Rema kan man säga är ungefär samma sak som sanningen. Sanningen betyder avtäckande realitet. Och det är alltid han själv han menar. Han avtäcker sig och visar sig själv. Johannes 6 och 63. Så står det så här. Det är anden som ger liv. Eller vi skulle kunna säga vattnet. Eller hur? Vattnet är ju anden. Köttet är ingen till nytta. Det rema. Det står fel här. För här ska det stå pågående form i realtid. Alltså. Det rema jag nu talar till er. Det är ande och liv. Det är skillnad. Fattar vi hur viktigt det är att vi äter vårt dagliga bröd. Att vi ständigt lever i flödet. Ständigt lever i vattenflödet. Ständigt dricker oss otörstiga ur vattnet och den rättfärdighet som betyder frikännande från dom som flödar i det här vattnet. Och i profetiskt står det ju i profeterna att vi ska dra vatten med fröjd ur Jesu källor, står det. Jeshuas källor. Vi ska dra vatten i fröjd nu. Nu. Frälsningen källor. Visst är det underbart? Vilken Jesus, han är här nu. Nu. Men så jag talar. Han är här nu. Galaterbrevet 2:16. Det älskar jag, de här verserna. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar, system som försvinn i församlingen, utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Jesus Kristus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Här står på grekiska 2 gånger Jesu Kristi tro. Vad kommer ur vattnet? Tro. Vems tro är det? Ja, det kommer från källan. Vem är källan? Jesus. Och för att bara understryka att det är så, så kan du läsa Romarbrevet. Vad kommer tron av? Så kommer tron av predikan. Och vad kommer predikan av? Jo, predikan kommer av Kristi rema. Rema, vatten, flödande ord. Kristus är alltså källan till allt liv. Så när man byter ut förkunnelsen om Jesus Kristus, om nåd och rättfärdighet, och för in någonting annat i församlingen, då kommer Jakobsbrevet att bli ganska snart en realitet. Där högs man och bits man och alla vill upp till högsta topp, annars blir man ej nöjd, va? Och ytterligare bekräftande för aposteln Jakob bekräftar själv och säger att närma er Gud, så ska han närma sig er. Hur närmar man sig Gud? Jo, man blir ödmjuk och faller ner inför honom, va? Då ska han komma. Men det var någon annan som var där istället. Det var ju någon som skulle fly om de gjorde så. Så därför förstår du, var ju någon annan i det smitt. Han hette djävulen. Han var i det smitt. Han var där. Det var han som regerade, och det var därför de slogs, och det var därför de förtalade varann. Men jag slår vad om att det var bön i Jesu namn. Fast det var ju deras eget. Är ni med? Totalt vilseledd var den församlingen. Fast man trodde att man tillhörde Herren. Man trodde att man tillhörde Jesus. Man använde hans namn. Men man hade byggt en kyrka i pyramidform med jaget högst. För det kan du se. För att det beskrivs där att om det kommer in en man eller kvinna i er församling som har rik bakgrund och fina kläder och ring på fingret, det betyder då att man var jätterik, man hade miljoner kanske, då sa församlingsledaren då: du kan sätta dig högst upp här jämte mig, för att nu ska vi visa alla vilken framgång vi har när vi har vunnit dig, vår broder, i församlingen. Och så kommer in uteliggaren Nisse ifrån hörnet här ute som luktar pink och tesprit. Ja, så du vill vara med här i våran församling? Du kan... Din plats är nere vid mina fötter. Det står vid min fotapall, står det. Det här är ju en bild på vad Jesus säger, du hör. Han sa att alla människor ska falla ner inför mina fötter. Här är det människor som har tagit över och styrt och bygger pyramidbygger. Jag ska citera Sven Reichman. Jag hör ofta på honom och jag tycker väldigt mycket om att höra på honom. För han är en av de som kan förklara Guds ord på ett sånt sätt så att även träskallar som jag begriper. Så här säger han. Det här är väldigt vist. Lyssna nu. Det finns ju ljus och det finns mörker. Och Jesus, han säger åt oss så här: se till så att ljuset i oss inte är mörker. För det är nämligen så att ljus och mörker sen syndafallet ser ju ganska lika ut, eller hur? För det är så här att Gud har gett Elvor och mig drömmar när vi var ute och predikat. Så här är det ställt här. Det är kolsvart mörker. Och så får man höra sen att andra säger halleluja, det är vilken församling alltså, det är fullt på mötena, det är världens drag. Då undrar jag vem jag ska lita på. Ska jag lita på anden som säger att det är tvärtom, eller ska jag lita på människor som säger att det är väckelse? Och ja, jag litar på anden. Det brukar stämma, för det brukar alltid till slut visa sig att anden har alltid rätt. Alltid rätt. Det kan ta 10 år, men sen kommer det. Förr eller senare så visar det sig att Gud har alltid rätt. Det är bara det att det tar tid innan det avslöjas. Att ljus eller att mörkret, så att säga, det man trodde var ljus och mörker. Då står det så här då, säger Sven Reichman. Sen syndafallet har människan en skada. Det handlar ju om helande då, eller hur? En skada. Man har gått sönder. Som gör att hon inte förstår skillnaden mellan ljus och mörker. Och hon kommer då att vilja ha mera av det hon tror och uppfattar som ljus. Om hon då inte förstår att det är mörker, eller hur? Då kommer hon att drivas och vilja ha mer av detta. Det är först när krisen kommer som hon kommer att förstå att det hon trodde var ljus egentligen är mörker. Kära älskade vänner, vad är det som hände med de 5 ovisa? Jesus kommer gå ut att möta honom. Helt plötsligt så upptäcker de en sak. Att det var inte sanning i våra lampor. Våra lampor slocknar. Men det står ju i ordspråksboken att, om bruden, att hennes lampa slocknar inte om natten. Och jag slår vad om att de visa jungfrurna har hånat och föraktat, eller de ovisa har hånat och föraktat de visa. För en andlig lag. Föraktet finns. Det är det som är mörker. Fattar ni? Det finns en församling också i Uppenbarelseboken som beskrev det jag nyss beskrev. Du har ryktet om dig, Sardes är det va? Du har ryktet om dig att du har liv. Med andra ord, hit vallfärdar man på konferenserna varje år och man rycker upp händerna, man jublar, för här ska det bli väckelse i hela landet. Men du är död, säger Herren. Jag tror Herren har rätt. Och inte konferensdeltagarna. Så är det nämligen i vårt land idag. Det finns mycket som man säger är ljus, framgång. Men som den heliga ande har visat är mörker. Och det är mer som är mörker än vad som är ljus. Köp den då. Jag tror anden har rätt. Det är mer fake än sant. Det står jag för det har anden sagt. Så är det. Den här mannen jag berättar om nu, han är en känd predikant från USA. Många säger att han är min lärofader. Han heter Jerry Potter. Många som hör det här budskapet nu kommer att känna igen honom. Vi har fått många mejl från folk som vill att höra hans undervisning. För han är väldigt koncentrerad när han undervisar. Jerry Potter, en pastor och bibellärare från USA. Det här har jag hört på band och jag försöker att citera det så gott jag kan. Han har en bästa vän nu som har varit trospredikant och framgångsförkunnare. Som alltså undervisar andliga lagar om framgång och hälsa. Helt plötsligt så blev denne predikant jättesjuk. Han får åka in akut på sjukhuset. Där på sjukbädden ligger han och rebuke the devil in the name of Jesus. Han gör som han har lärt sig i de här böckerna. Han ligger och förmanar det onda att ge vika från honom. Inåt de här lagarna han har lärt sig. Och han blev så fruktansvärt dålig så han orkade knappt hålla på så länge. Och helt plötsligt, det är ganska humoristiskt humoristiskt att höra det här. Men han hör då hur Herren talar till honom när han inte orkar mer. Och det Herren säger åt honom, det är det här. Om du slutar upp med att kalla mig för djävulen, så kommer du och jag att komma mycket bättre överens i framtiden. För det är faktiskt jag, Herren, som har lagt dig där du ligger. Och jag kommer snart att resa upp dig igen. För att jag vill att du ska vara mitt vittne. Vems vittne var han förut? Kan man ju fråga sig. Var det ljus eller mörker? Krisen kom för trospredikanten och han förstod att det jag hade förkunnat var inte ljus, det var mörker. Krisen kommer ofta i en människas liv innan hon omvänder sig till Jesus. Alltså även utifrån världen då. Det finns en känd, någon som har varit inne på våran sida och tittat senaste dagarna, har vi lagt upp en video från USA med en av de mest kända församlingarna där det regnar guld och diamanter och änglafjädrar. Hans initialer är BJ. Det får ni gissa sen. Han säger så här, att den som predikar ett evangelium som säger att Gud lägger eller kan lägga sjukdom på människor, han är förbannad. Det är ganska tuffa ord att säga så. Han dömer med andra ord. Ja. Men det är, om du slår upp församlingen till Thyatira, så står det där att Gud lägger dem på sjukbädden. Titta Uppenbarelseboken. Jag ska lägga dem, henne, Isabel, och de som idkar otukt med henne på sjukbädden. Här får vi slita ut sidor ur Guds ord om den sanningen som han förkunnar. Men i min bibel står det att summan av Guds ord är sanning. Det är bra, det är en väldigt bra regel där. Summan av Guds ord är sanning. Och det här är ju också Jobs vänners teologi. Job var en rättfärdig man, står det flera gånger. Han hade inte gjort något vad han visste. Hade han ju inte heller. Men han blev sjuk och eländig. Och så kom Jobs själavårdskamrater direkt från framgångsteologernas bibelskola. Och de kom ju med sina andliga lagar och säger Job, du måste ha syndat. Alltså det kan, du kan inte leva efter lagarna här. Alltså för du är ju både sjuk, eländig och fattig. Det finns ju inte en möjlighet. Alltså enligt våra framgångslagar här så är ju du en syndare alltså. Va? Du har ju ingen framgång. Du har ju förlorat allt. Stämmer det inte? Säger de inte så egentligen? Fast med andra ord. Jo, de kommer direkt från bibelskolan. Och det slutar med att Gud förmanar dem. Och det är nära alltså att han sopar till dem så de far iväg. Han säger att om inte ni omvänder er här och låter Jobb offra för er, så vet jag inte vad jag gör med er. Och det visar sig här att Jobb hade rätt från början. Men hur kan det stämma? För Jobb var ju sjuk. Ja, det kan vi ju fråga oss. Ibland när vi läser Bibeln så blir faktiskt mörker ljus. Och när det blir det, var väldigt noga med att du faller ner och bekänner dig inför Herren. Det är helgelse. För domen, den är så här. Lyssna nu väldigt noga vad domen är. Domen är att ljuset kommer till dig och visar sanningen. Men att man ändå drar sig undan till mörkret. För att deras gärningar var onda. Deras gärningar som de hade lärt sig i de här böckerna, med andra ord, va? Vi håller hellre fast vid dem än att gå och lyssna till en fattig, korscentrerad predikant som har misslyckats med det mesta här i livet. Nej, det är bättre att gå till de här stora arenorna. Den männen trädde fram på första plats med sina 100 000 kronors kostymer och ringar. Prosperity in the name of Jesus. De som följer de här. Är ni med? De som följer de här. När man har hört ljuset. De drar en dom över sig. Och det är inte en människa som dömer dem, utan vem är det? Gud. För det står nämligen så här att vi har en fri vilja, vi människor. Vi kan följa vem vi vill. Och Paulus nämner ju att du ska följa goda föredömen. Du väljer ju själv om du vill följa onda föredömen. Det är därför Jesus var, vad skulle han varna för falska profeter? För falska profeter betyder ju pro-foss. De som går före och visar vägen. Och följer du en blind ledare så hamnar du i... ja, en grå eller mörkret. Ja. Och idag kommer det, vänner, så mycket regler, så mycket visioner, det är också en lag, som genom grupptryck förs in i en församling för att driva dem åt ett speciellt håll. I Jesu namn. Men i Bibeln står det att vi ska drivas av nåd. Och vad är nåd? Jo, nåden är exakt samma sak som välsignelsen. Och det står i Apostlagärningarna om Abrahams välsignelse, ni vet. Och då står det så här att Abrahams välsignelse, det är... ja, vad är det då? Jo, det är att han vänder oss bort ifrån det onda. Och vad var det onda då? Ja, det var mörker. Han för oss från mörker till ljus. Och han gör det i samarbete med dig och mig. Han tvingar ingen. Han visar vägen. Här är vägen. Här är vägen, vandra på den. Och när vi inte fattar och håller på ett tag till, då mår vi inte så bra här inne. Och då frågar vi Gud. Friden har försvunnit. Jag känner som slavok på mig. Och då vänder man sig till Herren igen. Herre, tala till mig. Det gör han. På olika sätt. Jag tror han gör det just nu. Du kommer inför honom och bara ber Gud. För mig ut ur mörkret in i ditt underbara ljus. Ja, säger Herren. Jag ska visa dig vägen. Och när du följer honom. Kommer du uppleva befrielse. Frid. Glädje. Smörjelse. Kraft. Nu har det gått tid, va? Jag ska ta en sak till bara. Det kan du skriva upp. Hosea 12 och 4. Där står det om Jakob. Jakob var som du och jag, betyder bedragare. Vi har alltid en dubbel natur. Alltså det har ju köttet, va? Och efter Jakob hade varit i Peniel så fick han ett annat namn. Han fick Israel, den som ärver Gud. Vad är det vi ärver då? Jo, vi står ju att vi ärver välsignelse. Alltså inte framgång. Nej, vi ärver välsignelse. Vad var det då? Jo, välsignelsen var att föra oss bort ifrån det onda. Det är välsignelsen. Och då står det så här att han mötte honom i Betel. Han kämpade med ängeln om han seger. Han grät och bad honom om nåd. Och i samma stycke i första Mosebok 32 så bad han om välsignelse. Det innebär att nåd och välsignelse måste ju vara samma sak, eller hur? Yes. Nåd och välsignelse är... samma sak. Hoppas ni har fått med er någon mat att äta, mina älskade. Saliga det som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Det ska bli mättade. Källan är här. Han har vatten att ge åt hungrande och törstande kvinnor och män. I Jesu namn. Amen.